Ja, det ska bli roligt och spännande att få försöka dela lite tankar, predika denna söndagen här. Tittar ut här lite så ser vilka jag har att tala till. Ja. Och så tänker ni kanske så där att oj, vad står han här och vad kommer det sig? Ja, jo, men jag fick frågan och tackade ja till den. Och jag tror att det hände någon gång någon gång emellan. Och så tänkte jag den gången, varför sa jag ja när jag satt och förberedde mig? För det var ju inte så enkelt. Det är ju väldigt enkelt att säga ja egentligen till någonting, vilket jag gör väldigt ofta. Men det är alltid svårt att slutföra någonting. Och en predikan, det är ju inte enkelt. Så jag tänker, det är ganska intressant, eller vad säger man, lärorikt för mig att få se hur Birger och Bengt och de ledarna som förbereder någonting och lägger ner tid. Det är inte enkelt. Vi får be för våra pastorer och personal i deras förberedelse. Ja, jag har ju förberett mig då så gott jag kunnat. Och denna gången har jag det på dator har det. För annars brukar jag skriva lappar eller text och sen så flyttar jag på micken. Så flyttar jag på text så det hoppar upp och ner och så blir det väldigt rörigt. Men jag hoppas med Guds hjälp att ni kan få en röd tråd. Jag har suttit hemma också och förberett mig och jag är ju inte kanske mitt i livet. Jo, jag är mitt i livet förhoppningsvis. Men det har varit fullt liv hemma nu under mellandagen här. Jag har ju en härlig familj här. Lyckligt gift och 4 barn. Så igår sa jag till dem, nu blir det ingen innebandy längre för nu kan jag inte riktigt fokusera mig. Det går inte, det är svårt ändå, sa jag. Och då gick de bara inte sitt rum igen där. Nytt år, nya möjligheter. Jag kommer landa i några uppmaningar där. Först kan man säga så blir det information eller just i bibelläsning och vad bibeltexten säger utifrån vad jag har sett den. Och sedan kommer jag att landa i alltså det vi får ta med oss, det Gud lägger ner i våra hjärtan. Och då är det avskildhet, bibelläsning, bönen, gudstjänsten och nattvarden som vi firar idag, sång och begrunda. Man pratar ju om nyårslöften, ett nytt år, ett avstamp. Så kommer det alltid vara om man summerar året som gick och så tänker man, vad hände? Och vad kan jag göra annorlunda? Och vi som sitter här och vi som lyssnar, de mesta av oss tänker kanske åt de hållet. Ja, men jag vill börja om eller jag vill ha mer av Jesus i mitt liv. Eller så blir texten utifrån Lukas evangeliet idag en längtan av att komma till en avskildhet. Bibelläsning, bön, gudstjänst och brödbrytelsen och sång och begrunda och bo. Sa för många år sedan när jag gick i konfirmationen tror jag om de 4 bena. Bibelläsning, bönen, brödbrytelsen och brödragemenskapen, syskongemenskapen där. Som bra grund i våra liv för att leva nära Jesus. Jag har en överskrift här som är då Jesus kallar dig att vara redo. Jag ska tala om Johannes döparen. Mest kanske kring då om luftet där i början när Zakaria får luftet när han är i templet. Men det ängeln säger senare och det Johannes döparen säger det är det till oss och till alla människor. Var redo. Och vi vet om det, vi skulle kunna ta olika händelser där om vi ska flytta kanske. Vi kanske ska låna pengar. Vi kanske ska resa någonstans. Vi behöver förbereda oss. Vi behöver vara redo. Så att de sakerna som behöver göras är gjorda. Och då kommer man in på det här. Jag redan nu bara berörde kort. Det vi behöver göra är ju då att vi riktar oss emot Gud. För han har ju redan gjort det för oss. Betala priset på Golgata. Men Johannes döparen då, hans uppdrag var, som det står här, vi kommer läsa mer om det, var att bereda vägen, förbereda vägen för Jesus och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Är vi beredda? Är vi redo? Denna predikan hoppas jag att jag blir mer redo och att mitt hjärta samtidigt fylls av att dela med mig av det här så att andra människor blir redo. Min bön är att den helige ande ska tala till dig och mig genom bibeltexterna, genom sången. Den texten var läst i inledningen. Så att vi dras nära honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får fira gudstjänst här i Fiskebäckskyrkan idag. Tack att vi har fått höra på bibelord och vi har fått höra på fantastisk sång. Tack för att vi ska få läsa i ditt ord och höra vad du säger. När vi läser i ditt ord så talar du till oss. Vi ber att med din heliga ande så ska du öppna våra sinnen, våra hjärtan. Jag kommer beröra lite om templet och då tänker jag på förhänget. Om hur när du dör Jesus på korset, hur det brister mitt i tu. Jag ber att våra det som hänger för våra hjärtan i form av synd eller annat, att det ska få brista och du ska få tala till oss. Att jag som står här och talar, att jag ska få blekna och du Jesus ska få bli synlig i varje människas liv. Här i den här församlingen och de som lyssnar och att det sprider sig. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa då bibeltexten. Jag kommer läsa tre bibeltexter. Vi börjar i Lukas evangeliet, kapitel 1. Så ska jag dricka bara lite. Jag hoppas att nervositeten släpper lite. För det, ja, vi torrar i munnen då. Den är på väggen också, men ifall du har din bibel med dig så är det Lukas evangeliet 1. Jag kommer läsa vers 5 till och med 25 ifrån folkbibeln. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. När turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid den tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa det till honom: var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädjas över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Då sade Zacharias till ängeln: hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän den dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå uppfyllelse när tiden är inne. När folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem. Och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande. Hon drog sig undan i 5 månader och sade: detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Vi ska även läsa 2 stycken bibeltexter till här i början här som beskriver om Johannes då, som är profetia om Johannes. Så vi läser även Johannes, eller vill säga Jesaja 40 i Gamla testamentet, kapitel 40, vers 3 till och med 5. Så den Johannes som då föds här senare här då, som luftet gav, det är han som det står talas om här. Jag läser 2 ställen, kommer vi från Malaki sedan. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slätt, slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Och vi läser också ifrån Malaki. Malaki kapitel 3. Jag tror att den kommer på väggen här strax också. Malaki kapitel 3, det är ju den sista boken. Det kan hända, Maria, att jag inte har skickat den till dig. Det gör ingenting. 1. Malaki 3, vers 1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebahot. Så själva bakgrunden där tänkte jag stanna upp här lite vid, det är ju det att det så talas om Johannes döparen som någon som skulle komma och komma före och förbereda. Några tankar här kring Elia. Jag läste någonstans och hamnade detta just det där med att Elia, i den tiden där Elia var verksam, Elia var en profet i Gamla testamentet. Efter honom kom Elisa. Elia känner vi till uppe på Karmel. När han är uppe på Karmel och ber om att den guden som är den rätte ska tända offret. Och så sitter han är också vid en bäck där det är torka i landet. Där korpar kommer med mat. Han är hos änkan i Sarefat. Det nämner också Jesus i sin första predikan. Om änkan där. Men det är i alla fall, jag vill stanna upp där och så också där. Ahab var kung, en ond kung som var också gift med Isabel som också var inte bra. Det var en svår tid när Elia verkade. Och det kan vi även se när profetien om Jesus står. För de här Jesus och Johannes döparen föds ju med 6 månaders mellanrum. Det är en svår tid när Johannes kommer först och förbereder och pekar på Jesus. I Jesaja står det där att om alltså det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Kanske inte riktigt helt citerat. Och det står om att ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Men det är där någonstans Gud kallar på Johannes döparen att vara en profet när det är svårt, när tiden är svår. Och han är en röst som pekar på Jesus. Och hans budskap är, som vi kommer komma till där och jag kommer komma till det flera gånger: omvänd er, himmelriket är nära. Det är en svår tid. Det kan vara, vi har det olika där, va? Men kanske är det så att Gud talar till dig och mig där att på nytt, ännu mer, omvända sig till Herren. Tiden är nära. Han kanske säger: hjälp mig att lägga tid på det som är viktigt. Hjälp mig att omvända mig från sådant som håller mig borta. lite också i bakgrunden till Elisabet här och Zakaria. Det står ju att han var till åren där. Och man kan se att han tvivlar där. Det är härligt när det står om tvivel, för då kan vi inkludera oss. För det är kanske enklare att känna igen i tvivel än kanske att något riktigt sådär, kanske gå på vatten sådär. Va? För tvivel känner vi igen oss. Så Zakaria stod om honom och hans fru där, att de levde efter Herrens alla bud. Men att han också tvivlade. Och då står det ändå en ängel och talar med honom. Och den utspelar sig då i templet där. Det är ju ett år före Kristus där. Zakaria var ju präst då. Och jag har läst lite där, kanske inte så jätte. Men ändå lite roligt med bakgrundsfakta där. Det var 24 stycken prästavdelningar. Tro, det fanns i Gamla testamentet, men även då i Nya testamentet, tror jag. Sen frågar jag en annan teolog om det här. Det kan vara upp mot 20 000 präster som var verksamma under olika tider, men även 8 000. Men i alla fall när Zakaria får gå in och tända rökelseoffret, så är det bara en gång i livet man fick göra det. Så det är en engångsföreteelse här. Och jag tänkte nu här, vi hade ingen trådlös mick, va? Ligger den där?
Det går, och det är lång sladd.
Jag älskar ju bilder, gör jag. Så därför tänkte jag att jag skulle ta med er till templet där då. Då reser sig Johan upp, nu blir det intressant. Välkommen in. Men, så jag vill måla upp där det Zakaria står. Och så har jag några funderingar på det. Då är här inne här då. Det får symbolisera arken. Så det ni ser framför er, ni prästen är Zakaria. Och ni får med här. Ni kommer in därifrån. Här inne är ju då arken. Och i arken då så finns det kanske lite olika här då. Och man kan inte säga så här bara att allting som jag säger är ju inte 100% rätt. För skulle jag tänka att jag hade 100% rätt, så hade jag inte tog att ställa mig här. Så det bästa är om det lockar er till bibelläsning. Så säger jag någonting säkert, nej men så är det inte. Men i alla fall, så här har jag läst. Det här förbundsarken är här. Locket kallas för nådastolen. I arken låg stentavlorna. Och så står det också på lite olika ställen där. Och Moses stav och mannat som kom i öknen. Det som regnade så de hade som bröd. Om det var något mer vet jag inte. Sedan kom vi till förhänget som hängde här. Ett stort draperi hängde här. Det var avskilt. För här inne var Gud. Och dit fick endast överste prästen gå en gång om året. Till nådastolen för rening. Här står rökelsealtaret. Det är här han är framme då och tänder det rökelsealtaret. Och här står den sjuarmade ljusstaken. Så han kommer fram dit, ska tända det här. Här är avskilt. Och här står då Gabriel. Till höger står det. Någon skriver att det är positivt just det. Det är något som är bra när de står på högra sidan. Från er tänker ni, det är från vänster från er. Det är från Guds håll. I Bibeln handlar om det från Guds håll. Så det är ett positivt budskap han kommer med där till Zakaria. Jag har haft olika funderingar kring varför han står här, ängeln. Varför han står just här. 6 månader senare så är han hemma hos Maria. Så Gabriel, som jag har läst, dyker upp 3 gånger, kanske fler. 600 år tidigare är han och talar med Daniel i lejongruppen. Där han talar om Daniel, om tidens slut. Det är svårtolkat, jag ska inte hamna i det. Men det finns att läsa. 600 år senare dyker han upp här då, Gabriel. Och sedan 6 månader senare dyker han upp hemma hos Maria i hennes hem. Och ger löftet om Jesus som ska födas. Det jag tänker så här och kanske bara vill landa i detta fantastiska som vi redan har talat om här. Det är ju det som... På ett sätt så står Gabriel och ger ett löfte om att han ska födas Johannes. Och det sker här, på denna sidan. Men det är inte Johannes sedan som säger att jag är inte Messias, säger Johannes. Utan det kommer någon efter mig. Det är honom jag pekar på. Och när Jesus står, man ser att här är Johannes. Men Jesus då öppnar ju detta förhänget här och river det mitt i tur där. Det står att när Jesus uppstår, eller när Jesus dör, så brister förhänget mitt i tur. Och jag tänkte att jag ska läsa det för er. Ska se. Jag lägger ner den här. Jag vill läsa ifrån Hebreerbrevet 11. Hebreerbrevet 9, kapitel 9, vers 11 till och med 12. Men nu har Kristus kommit som en överstepräst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte gjort av människohand och alltså inte tillhör denna skapelse. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Ja, det tycker jag är så. Det är ändå någonting som har funnit där. Jag fick inget svar. Jag ringde denna här teologen. Ni får fråga mig sedan vem det var. Och varför just detta? Och jag har inte fått något svar. Och så tänker ni, så ska han predika? Och så har han inget svar heller. Nej, det är många saker jag inte har svar på. Men jag landade någonstans i detta fantastiska här då. Av att den biten av att det förhänget spricker. Johannes döparen pekade på Kristus. Och just att denna vägen som var... Jag tar micken igen där. Jag ska gå vidare sen efter denna här.
Nu är den på här.
Jag letar efter någon symbolik varför han stod här och röker sen där. De talar om bönerna där. Böner stiger upp ifrån Israels folk. Kanske för räddning, för frälsning. Och Zakaria får höra från ängeln att det kommer en som ska peka på någon som är större och så kommer fullborda allt. Men detta fantastiska, bara ha med i denna bilden och låt den verka, just det att hit in fick vi inte gå. Här var Gud, här var bara översteprästen. När Jesus dör så brister förhänget mitt i tu. Och så säger Hebreerbrevet att nu kan vi frimodigt gå fram inför nådens tron. Vägen är öppen genom Jesus. Jag ska stanna upp i texten på några verser. Ifrån Lukas evangeliet då. Den huvudtexten där, vers 12 där. Där står det den att Zakarias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa det till honom: var inte rädd, Zakarias. Kort fundering på det där är att både och fanns där. Att Gud är både helig och kärleksfull. Och jag ska inte försöka förklara helig, för det är så svårt. Men ändå, alltså Gud är inte som oss. Men han vill ha gemenskap med oss. Och Herren får tala vidare med dig om detta. Men genom åren och kanske för många år sedan hörde jag det här. Det är just, för Gud är ju våran vän. Han vill ju ha gemenskap med oss. Han vill leva nära oss. Han vill att vi ska vandra. Han vill vara våran far. Men ett tag hörde jag sådana ord som att Gud är våran polare. Alltså det blev det där slentrian. Men när jag ser Zakaria så ser jag något annat. Att han, det var ju det ängeln. Men när någon möts av något gudomligt som pekar på Kristus, så är det med en viss form av gudsfruktan. Jag vill lära mig och vill uppmana er till gudsfruktan på ett rätt sätt. Vi ska inte vara rädda. Men vi ska samtidigt frukta Gud på ett rätt sätt. För när han kommer ner på den nivån där han bara är våran polare, så någonstans har han mist sin helighet. vers 15. Han ska bli stor inför Herren. Och det säger ju Johannes i Johannes kapitel 3 och 30, säger Johannes döparen detta. Han säger att jag måste bli mindre och Jesus måste bli större. Johannes döparen ville peka med hela sitt liv på Jesus. Det var hans mål och det var den ande som levde i han att peka på vem Jesus är och vad han gjorde. Vi kan även se att Paulus säger det där, att han ville vara Gud till lags och inte människor till lags, för då skulle han inte vara en Kristi tjänare. Och nu får ni uppfatta detta rätt här, så ni inte tänker. Men jag tror att vi kallar det till en tid som denna att stå upp för Jesus på ett kärleksfullt sätt, men med sanning om vem han är. Ibland behandlas våran Jesus och skrivs om Jesus som att han är allt. Står du och jag upp för Jesus idag när strömmen går åt ett annat håll? I ord och handling. I vers 15 står det också så här att han vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Vi kan se här, senare står det här om att Zakarias ord kom till Johannes. I Lukas 3 står det så här, och då kom Herrens ord till Zakaria, Johannes son, i öknen. Och där står det hur Johannes levde. Han levde där, hans kläder var av kamelhår, hans mat var gräshoppor och vildhonung. När det står om starka drycker och där är, så hamnar jag i nasirluften. Ska vi inte ha handuppräckning här, men det fanns att läsa där, och så hade jag hört talas om det innan. Och då kommer vi in på det, så jag kommer landa i slutet där, men lite här då en inblick. Det är det att det jag kan se det på, att Johannes levde ute i öknen då Herrens ord kom till han och han började förkunna omvändelse. Det var att han hade levt avskild. Nasirluftet innebar att man inte lät håret klippa sig. Att man avstod från starka drycker. Man rörde inte vid någon död kropp. Ungefär de där, kan hända att det finns någon mer där. Antingen var det för en tid eller hela livet. Simson var en av dem. Vi kallade till en Herrens nasir där. Samuel som är Israels första profet, som lever samtida med Saul och David. Och de har avlagt ett löfte att leva i enskildhet och leva för Herren. Och då landar jag i den biten där att det som händer runt i våra liv och det vi påverkas av när vi är utanför den här kyrkan, så tror jag Gud kallar oss till avskildhet. Korta stunder, långa stunder. Herren får leda dig. Vi tänker så här att nej, men detta gällde Johannes döparen, och så nu nämnde han om Simson. Och Simson är ju, säger han, och det händer mycket i Simsons liv. Men jag tänker på Paulus och Samuel. Jag tänker, oh, det var stora. De levde för Herren. De behövde vara avskilda. Du och jag behöver också vara avskilda. Vi kan inte leva av allt som denna världen vill mata oss med. De sista verserna vill jag stanna till där. Det finns ju ingen riktig, kanske det, men just där hur han tvivlar här. Jag var inne på det lite förut där. Han tvivlar. Vem bär oss genom tvivel när vår tro inte bär? En viktig bit. Jag vet att jag ibland kanske kan tala på ett sätt så tänker man så där, det låter enkelt. Och det är ju det inte. Det kristna livet är inte enkelt. Det är inte enkelt att följa Jesus. Det är inte enkelt att vara en kristen. Men även Zakaria tvivlade på att han och hans fru skulle få barn Men ängeln sa att det kommer ändå att ske. Gud har bestämt det. Gud bär oss igenom våra svåra stunder. När du känner att du vacklar och det går emot och det är mörker, öppna dig för Herren och be att han ska bära dig. Sedan så står det så här då att han får ju löftet då om en son där. Det står: jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Det är ju löftet om ett barn. Och jag bara vill kort stanna upp det här med barn. Hur fantastiskt det är. Och jag säger det med stor ödmjukhet eftersom inte alla kan få barn. Och alla kanske inte har den möjligheten där på grund av olika omständigheter. Men jag vill verkligen lyfta fram barnen här. Och då vill jag göra det utifrån första Mosebok 18 och 14. Och jag vill minnas att det var så att varför det har fastnat hos mig, det var det, jag tror det, att när jag fick min bibel i konfirmationen så var det NT81. Jag kollar på Bo här som var min, stämmer det? Och gamla testamentet var 1917 års översättning. Ja. Så jag läser inte 1917, men det fanns det med där. Och jag minns när jag läste första gången om det här. När då Abraham får luftet om Isak. Han och Sara var också till åren. Man ser liknande där. Samma som Elisabet och Zakaria. Då svarar Herren då, när de inte heller tror det här. Abraham var en av de första här då. Så står det så här: Herren talade till Mose och så står det så här: är något så underbart att Herren icke skulle förmå det? Och det har jag haft med länge där, och jag hamnade där någonstans när jag läste denna texten och vill verkligen slå ett slag för barnen. För ibland när jag sammanfattar det kanske vid fikabordet med någon kollega, så är det som att ibland får inte barnen plats. För att jaget står i centrum och jag som vuxen står i centrum, så då ska det få plats egentid, tv-tid, träningstid, kompistid. Hur får vi plats? Och hur ska då barn få plats? Så när barn finns så tar ju de över hela vårat liv. Barn är fantastiska. Gud älskar barnen. Och vi får också be Gud om, när vi ser barnen, att möta dem med våra blickar. Inte bara så här. Utan möt dem barn i möte. Möt dem med ögonen. Och be om att få vara Guds ögon när ni ser på barnen. Inte bara de som är era barn och ni känner, utan andras barn när det dyker upp. Här är oss tillfälle för att möta barn och ge dem upp. Alltså bara att se på barn, så fantastiskt. Till slutet här då ska jag kort här gå igenom budskapet här som Johannes har där. Så ni förstår här, så kan jag inte, och inte min avsikt heller, att inkludera hela Johannes döparen. Men i Lukas kapitel 3 där, vers 7 och 16, kan vi se att Johannes talar. Johannes har då fötts och han verkar ju då någonstans år 30. Jag tänker att Jesus levde och verkade, det vi läser om i evangelierna där, det är år 30-33. Vi brukar säga att han dör 33, men ungefär. Så samtida där, och där predikar Johannes, och vad är då hans budskap? Jag sammanfattade vid dom, omvändelse, frälsning genom Jesus, och detta leder till gärningar. I kapitel 3 där i Johannes 7-16 så kan man se det, att Johannes är och döper människor. Folk har vänt sig till Johannes för att de vill höra vad Johannes säger, och Johannes talar ju om Jesus. Jesus drar människor. Då säger Johannes till dem så här, och det står även i Romarbrevet om det här, att vi alla står ju under en dom. Gud har ju på ett sätt dömt oss. Men genom korset har han också frälst oss. Så Johannes ville säga till de människorna där att gör inte bara det för att samla på er en dophändelse, utan kom med ett ärligt hjärta och be om Guds frälsning. Så Johannes är inte smidig där. Nu kan ni tänka att jag har missuppfattat det hela. Nej, alltså ni vet ju om det, flera som har läst det. Där det står, huggormsyngel. Alltså han använder starka ord för den som kommer kanske med händerna bakom ryggen och vill dölja någonting. Och samtidigt så pekar han på Jesus då som när vi kommer som ett brutet strå. Eller vad så det? Han ska inte utsläcka en tynande vek och inte bryta ett strå där. Alltså han kommer där och säger att han älskar oss och han vill oss väl. Han vill frälsa oss. Men Johannes budskap, och det är även till dig och mig idag här, är att på något sätt domen finns där som något positivt. Och jag ska inte hamna i den för mycket där, va? Men att det är någonting där vi får ta ställning. Vi kanske använder det ordet. Du och jag får ta ställning kring hur våra liv ser ut. Och så tänker vi så här att nej, men jag är frälst. Och kanske Herren kallar dig till att omvända dig ifrån något annat. Och frälsningen är ju allting. Det pekar ju på Jesus där han redan har gjort allting. Så om du nu någon gång drabbas av det jag säger, tänk så här, nej, men det lät hårt. Det kändes. Det handlar inte om gärningar. Det är inte genom att du ska ta dig mer i kragen, utan att du ska rikta dig mot Jesus. Fäst dina ögon på Jesus och be att han som har dött för dig också ska leda dig hela vägen fram där, genom den synden eller den vandringen du är på. Det jag tycker är så fantastiskt också där, det är ju det att när Johannes talar där, och som är min bön när jag sitter på gudstjänst, och det ska vara er bön när ni läser Guds ord, att ni blir träffade i hjärtat. Då står det så här, folket frågade honom, de hade fått höra budskapet där det stod huggormsyngel. Då kanske jag tänkte, det kanske hälften hade gått, för det vill jag inte höra. Men då säger folket så här, antagligen hade det träffat dem i hjärtat. Och de säger så här, vad ska vi göra? Sedan står det även att tullindrivarna där, i den texten står det människorna, tullindrivarna, och så står de soldaterna. Ska inte jag säga att det var tre kategorier av människor. Men av det budskapet Johannes gjorde så blev de då träffade av Guds ord och frågar, vad ska de göra? Och då säger Johannes det här som vi kommer sjunga här sedan efteråt här. Dela med dig. Dela med dig. Be att din tro ska få slå rot så att du kan få dela med dig. Känner du så här idag att jag har ingen kraft? Be Herren om den kraften att få dela med dig på ett eller annat sätt. Och Johannes döparen återigen, han pekar ju inte på sig själv, utan det är ju att Jesus gör det verket i oss där vi får dela med oss. Johannes säger också att jag döper er med vatten. Och i slutet säger han där att Jesus som kommer efteråt ska döpa oss med den helige ande. Och eld står det. Jesus säger att när han lämnar oss kan han inte lämna oss faderlösa, utan han ger oss den helige ande. Vi har den helige ande att tillgå. Genom frälsningen så har vi fått del av den helige ande. Och den helige ande finns här och nu och vill hjälpa oss i våran vandring tillsammans med Gud. Hur skulle Johannes skaffa ett folk som var berett, som var redo? Och hur blir du och jag redo för att möta Jesus? Jag hamnar på det här som jag sa i början här. Avskildhet, jag berört det redan, så blir det en slags upprepning här. Men så känner jag i alla fall, och vill du också dela dem eller fundera på dem, pröva de tankarna inför året som kommer. Men jag har hamnat lite i detta med avskildhet och säger till mig själv, men jag ser ju att det är svårt. Jag har också svårt, men jag får be Gud om hjälp. Vill du vara med och stämma in i den bönen av att följa Jesus? Och det är jag på avskildhet, och då har jag landat i den biten av att det finns inte tid längre. Nu säger jag någonting som jag inte själv kan uppfylla. Men det finns inte tid längre, Josef Magnusson, att titta på din telefon och titta på din tv-apparat. Och då är det inte av gärningar, utan det är mer det med mina egna tankar. Men kanske du också har sådana delar där du säger att Herre, hjälp mig att avskilja mer av den tiden i ditt ord, inför bönen där. För att jag ska få glädja mig mer över din frälsning och få dela med mig. Saker drar oss bort. Vad drar dig bort ifrån Gud? Bibelläsning där. Avskildhet, bibelläsning. Jag har fem saker. Det är fem ben på mitt bord här. Det var en av min äldsta sons kompisar som sa till varandra. Är du läsare? Jag kommer inte ihåg vad de sa där. Om det var just läsare där. Men det är dags att vi blir bibelläsare igen. Så kommer det alltid vara. Bibeln är ingen lättsmält bok. Men det är dags att du och jag blir läsare igen. Vi läser Guds ord och vi ber att ordet ska öppnas för oss. Det står ju om i andra Timoteusbrevet att hela Bibeln är inspirerad av Gud och det är gott för läsning och undervisning. Jag vill i alla fall försöka brottas med Guds ord och läsa Guds ord. Bönen. Ja. Vi tänker så här med bönen att det är någonting som, jag kämpar ju med alla, jag kan inte säga det varje gång här, men bönen är någonting som jag längtar efter och skulle vilja inspirera er till ett böneliv lite mer. När du stiger upp på morgonen, knäpp händerna. När du lägger dig, knäpp händerna. När du äter din mat, knäpp händerna. Så ber du för dina nära och kära och för de relationer du har runt dig. Din församling, personalen. Det var en pastor som sa en gång så här att till och med Jesus behövde be. Vi tänker så här, man vet, han var ju kristen och han, då står det så här i Lukas 6:12. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be och han var där hela natten i bön till Gud. Han hade ju det fantastiskt. Men han kände, jag vill tala med min pappa. Jag vill tala med min far i himlen. Jag behöver den gemenskapen. Du och jag behöver den också. Gudstjänsten och brödbrytelsen jag har skrivit här. Jag var kvar vid det ena B:et där. Men ni som lyssnar och ni som är här. Kom till Fiskebäckskyrkan och dela gemenskapen. Dela gemenskapen med att fira gudstjänst. Vårt ungdomsarbete. Jag tror den styrka av att komma tillsammans. Samtala med varandra. Vi får inte samtala i foajén, men på utsidan. Om det kristna livet, om svårigheter, om synder. Om det vi kämpar och brottas med. För att Herren ska bli stor i våra liv. Jag har skrivit sång och begrunda här. Och då tänker jag på sång. Det är att lyssna på sång. Allt detta är att vara redo, avskildhet, bibelläsning, bönen, gudstjänsten, den gemenskapen, nattvarden. Och det andra är sång och begrunda. Sången där, att få den som kan spela, att få spela till Herrens ära, det blir en andakt. Att få lyssna, kanske på kristen musik. Att få öppna sin psalmbok och läsa någon psalm. Eller försöka sjunga. Sång är något fantastiskt, att få lovsjunga inför Gud. Det gör oss redo. Begrunda, tänker jag det till eftertanke, det vi funderar. Och så blir sista ordet här innan jag ber. Ifrån sång och begrunda. Ifrån Efesierbrevet 5. Där står det om att vad livet kan dra iväg på olika sätt och slarva inte bort det, säger Paulus. Då står det så här, låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, hymner, andlig sång och spela för Herren i era hjärtan. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att vi får ha en bibel i vårt land och vi har möjlighet att läsa den. Tack Herre för att du talar genom ditt ord. Och Herre, du vet det som jag har haft på mitt hjärta här, som ber Herre att det som är ifrån dig, att det ska få landa. Att du med din heliga ande skulle få det till att bli liv. För du är där det är Herre, när det får liv och det får fastnat i våra inre. Det är Guds ordet, det är du Jesus, där du får liv. Välsigna vår församling, varje medlem som är här och som lyssnar. Och människor runt omkring oss, Herre. Vi ber, Herre, att vi skulle få börja nya året och framöver. Vi får börja det med dig. Att vi hittar stunder där vi kan få avskilja oss för dig, Herre. Där vi tänker så här att nej, med den stunden, under den tiden på dagen, då vill jag stänga av allting och jag vill öppna mig för dig, Herre. Avskildhet för att du ska få bli stor. Att Jesus som korsfäst, död och begraven, uppstånden igen, ska få bli stor i våra liv. Vi ber att bibelordet ska få liv när vi är där, Herre. Och vi läser ditt ord, Herre. Gör oss till läsare igen, Herre. Vi ber att vi ska samtala om det här så vi säger, jag har svårt att läsa. Var ska jag börja? Herre, kalla oss till att vara med och fira gudstjänst i vår församling. Att dela gemenskapen, där vi kan stötta varandra i med- och motgångar. Och vi får dela nattvarden. Vi får ära dig. Vi ber, så vi kommer sjunga här också. Herre, det är ju inte tänkt evangelium bara för oss, utan en tanke jag hade var när Gabriel kom med löfte till Maria. Hon kom hem. Guds son kommer hem till oss. Och att du vill hem till andra människor. Evangelium är ju för alla människor. Fyll oss, Herre, till bredden. Så att det bara flödar över, så att vi inte kan hålla inne med det, utan vi måste på ett eller annat sätt få förkunna detta, och vi får dela med oss till en broder eller syster. Någon som står oss nära i ord och handling. Låt det glada budskapet få vandra utanför Fiskebäck. I Jesu namn. Amen.